Fint introitus där, tack. Det var till Herren för fortsatt välsignelse över gudstjänsten. Så vi tackar dig Herre för att vi får lova dig, prisa dig. Och Herre, vi tackar dig för det du har gjort hittills i gudstjänsten och bara ber att du fortsätter välsigna oss och talar till oss. Tack för ditt ord. Tack att allt beror på dig. Vi ber dig Far i Jesu namn att du välsignar oss. Tack för Bibeln som är ditt ord. Vi ber att det ska få vara levande och verksamt. Tränga in i vårt innersta och där skapa liv. Det ber vi dig, Far, i Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner. Den här morgonen så har vi ju då en text. Hör ni mig förresten? Ja, jag tror jag hör mig själv också. Yes. Den här morgonen så har vi ju en text då som jag tror att vi har hört många gånger. Många av oss, inte alla, men många av oss. Och det finns alltid en liten sån här risk med texter som vi tycker att vi känner till. För då kan den här dårskapen inträda att vi tror att vi kan det. Att vi tror att vi har uttömt djupen i skriften och liksom att vi vet vad det här fullt ut betyder. Men vi ska ta och titta på vad som står här. Och det börjar ju då dramatiskt med ängeln Gabriel. Och det här är en av få gånger i Bibeln som vi möter en namngiven ängel. Och det här fallet är det Gabriel. Gabriel trädde fram ett par gånger i Daniels bok. Och så kommer han nu i början av Lukas evangeliet. Han annonserar både Johannes döparens födelse och Jesu födelse. Och det här med att han är namngiven, det pekar ju väldigt tydligt mot att han är en verklig person. Att änglar inte är någon slags idépersoner som finns i vår fantasi. Kanske bara en symbol för någonting. Nej, det här är personer som är på riktigt. En verklig person, en ängel. Gabriel betyder Gud är stark. Gud är stark. Och han kommer till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Och vi kan börja där. Nasaret, på hebreiska Notzeret. Och forskarna tror, många, att Nasaret, det var en stad som kom att grundas på 100-talet före Kristus. Och det berodde på att judarna om igen fick självständighet genom det makabeiska upproret. Och det blir prov på det här efteråt, så det är viktigt att du lär dig. Och då ville man om igen, så att säga, judaisera Galileen. Där mestadels icke-judar bodde. Så man bjöd in judar som levde ute i diasporan i andra länder att komma tillbaka till Israel och bosätta sig där igen för första gången på 400 år. Och det är då man tror staden Nasaret grundas. Kanske av judar som kommer från Babel. Ni kanske kommer ihåg i Bibeln hur det var att de blev bortförda som fångar på 500-talet till Babel. Och de judar som kommer till Nasaret nu och grundar staden, en liten stad som vi tror kanske hade cirka 500 invånare. Jag var där för bara ett par veckor sedan. Då ger de den här staden namnet Nasaret. Och då säger du, ja tack Hans, det var informativt. Nu är det så att det här kommer från det hebreiska ordet netzer som betyder telning. Och vi har just det här ordet i Jesaja i en text som judarna på den tiden och vi nu uppfattar som messiansk. Att den talar om Messias. Och det står så här i Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och Isai, han var ju kung Davids pappa. En telning från hans rötter. åter skall bära frukt. Över honom skall Herrens ande vila. Och så kan du själv läsa vidare sen i Jesaja 11 från vers 1. Den här telningen, den här ättlingen från Isai som var kung Davids pappa. Kung David som man tänkte och trodde på grund av Bibelns uppenbarelse att han var stamfader till Messias. Messias skulle utgå från kung Davids släkt. Och därför tror man att de här som kom till Galileen på 100-talet före Kristus gav sin by namnet Notseret, telningen, ättling från kung David. Forskare tror att det är mycket möjligt att de här kom själva från kung Davids släkt. De hade bevarat arvet genom 900 år. För David levde ju på 1000-talet, eller hur? 900 år senare, 100 år innan Jesu födelse ungefär, så ger de den här nybildade, nygrundade byn namnet telningen. Alltså de kunde lika gärna ha skrivit Messiasbyn. Och det är ganska intressant för att om du kommer till Israel idag och du pratar med en israel och så undrar han vad du tror på. Om du då vill säga att du är kristen på hebreiska, ska du få lära dig det nu. Det är väl lite intressant. Då kan du säga så här. Vi kan ha lite talkurs här. Ani. Det betyder ja på hebreiska. Och sen säger du Notsrim. Ja, då säger du jag är Nazare. Och det är det hebreiska namnet på att vara en kristen. Det är ett fint namn. Så då säger du jag är Nazare, då förstår de att du är kristen. Aha. Beseder. Ja, helt okej. Okay. Du är kristen. Jag är Nazare. Och det gör att perspektivet vidgas här i denna by som hade namnet Messiasbyn. Till den byn kommer nu ängeln Gabriel. Och för 2 veckor sedan så tog jag min pilgrimsgrupp. Jag hade förmånen att få leda en grupp kanadensare. Och då tog jag dem till min favoritkyrka i Nazaret. Det är en ortodox kyrka som är byggd över den källa som rann fram på Marias tid. Den finns kvar än idag. Den källa där man säkert vet att hon hämtade vatten, kanske flera gånger per dag. För det var ju kvinnornas uppgift. Och källan rinner än. Man kan höra den. Den är längst fram i kyrkan. Så kan man gå fram och lyssna på samma källa som Maria var vid flera gånger per dag. Och de har en tradition. Det var här ängeln visade sig. Men det vet vi inte. Det kan lika gärna ha varit hennes hem. Och det finns en annan mycket stor kyrka, också fin, som är byggd precis över den grotta där en gammal tradition pekar ut. Här bodde Josef, Maria och sen Jesus. Allt det här pekar mot att det här är ingen saga. Det är ingen myt. Det är inte bara symboler. Utan det är någonting som har hänt på riktigt. Maria var en verklig människa av kött och blod. Och när nu ängeln då kommer in till Maria, som var jungfru, så befinner hon sig i ett speciellt läge. För det står i texten att hon var trolovad med en man som hette Josef. Och det är ju egentligen precis samma som vår förlovning. Och det tror jag du vet vad det är för någonting. Det är bara det att på den tiden så var förlovning ännu mer på allvar. Självklart är det på allvar. Det hoppas jag om du som är förlovad. Jag hoppas att du menar allvar. Att du tänker gifta dig och lova ditt liv till den du är förlovad med. Men på den tiden var det ännu mer. Alltså man hade ännu inte fysiskt förenats. Man hade ännu inte liksom börjat bo på samma ställe. Absolut inte. Men man hade verkligen lovat varandra att leva hela livet. Det var ett bindande kontrakt, kan man säga, som man tog på extremt stort allvar. Så kommer ängeln in, vers 28. Ängeln kommer in och säger till henne: gläd dig, du benådade Herren är med dig. Och det handlar om glädje. Jesus handlar om glädje. Evangelium betyder ju glädjefyllt budskap. Så att det handlar om glädje från början till slut. Att Gud själv vill komma till oss människor. Han älskar oss så mycket att han själv har valt att stiga ner till oss och bli människa. Kött och blod. Gud själv kommer till oss så nära oss som han kan komma. Han blir en av oss. Det är det som ligger här i texten. Och sen står det i vers 29. Och det här tycker jag är ett understatement, alltså en underdrift. Men hon blev förskräckt vid hans ord. Vilken överraskning att hon blev förskräckt. Jag vet inte hur du skulle reagera om en ängel kom in plötsligt. Jag skulle i alla fall bli, tror jag, förskräckt. Det grekiska ordet som används här, jag tittade på det. Och det grekiska ordet, skulle jag försöka att översätta hur det beskriver att Maria kände sig, upplevde det, när ängeln plötsligt stod där, så kanske man skulle kunna säga att det var som att kompassen började spinna runt. Med nord, syd, väster, öst. Total chock. Och det tycker jag verkligen understryker att evangelierna är trovärdiga. För hade det stått att Maria hade stått där och omedelbart tagit fram gitarren och börjat sjunga en lovsång, underbart, underbart, då hade jag betvivlat att det här var på riktigt. Då som nu var människor inte vana vid att se änglar varje dag. Utan det här var en chock. Alla hennes system börjar dra runt. Pulsen är uppe på 200. Det liksom spränger alla ramar. Och därför är det väldigt logiskt att ängeln behöver säga till henne något som Gud behöver säga ofta till oss. Frukta inte, Maria. Var inte rädd. Och så fortsätter ängeln. Du har funnit nåd hos Gud. Alltså ängeln säger inte, du har förtjänat en riktigt härligt stark uppenbarelse. Nej, det står, du har funnit nåd hos Gud. Och det tycker jag är väldigt tröstande för dig och mig, att själva rubriken för anledningen till att Gud gör det här är nåd. Och det får vi andas in när vi kommer in i kyrkan idag. Vad betyder nåd? Ja, om man följer med ett litet barn i Jerusalem än idag som går in och ska köpa lite godis kanske, nötter eller något sånt där, och går in i en butik i Jerusalem och så betalar de, lägger ner ett par shekel, valutan i Israel, och så fyller då personen som jobbar där i butiken fyller på med liksom så mycket som man har betalt för i struten. Och så lämnar man över struten till barnet. Och så tar barnet den här struten. Och så kan det titta upp och säga chesed, chesed. Och det är nåd. Nåd, nåd. Och om det då är en vänlig person som arbetar i butiken, så ler han eller hon. Och så tar de upp en skopa till. Och så ger de skopan som är nåd. Det är den som är gratis. Det är den som man inte har betalt för. Och nu, med dig och mig, så tror vi kanske att det fungerar så här, liksom, att vi får komma med vårt eget. Vi får liksom ha en full strut först med lite goda gärningar och att vi ändå har skärpt oss och skött oss någorlunda. Och sen då möjligtvis kan Gud komma på och fylla på med lite extra. Det är så vi ofta tänker, eller hur? Men med Gud är allt nåd. Och det är därför som den stora motivationen när Gud talar till Maria här är: du har funnit nåd. Och den nåden genom hela Bibeln, den lyser i kraften av det som Jesus skulle göra för oss när han dog för oss på korset. Och det är det som du och jag får andas in idag. Jag tror vi alla kunde känna igen oss i Bertils utmärkta liknelse, eller hur? Vi alla känner att vi inte har prickat precis rätt hela tiden med våra pilar. Eller vad säger du? Älskar Gud över allting, sin nästa som sig själv. Har du satt det 100%? Har du gått och lagt det en enda dag och sagt så här: ja, idag satt den, idag älskar jag Gud över allting och min nästa som mig själv, 100%. Någon som varit med en sån dag? Nej, alltså behöver vi alla Guds nåd. Och därför är det väldigt tröstande att här är själva motivationen till att Gud gör det här. Det är hans nåd. Och så fortsätter texten att tala om Jesus. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och vad betyder nu Jesus? Det är säkert någon eller många här inne som vet det.
Salvation.
Thank you! Salvation, det betyder att han räddar. Han är den som räddar. Med koppling till nåden, med koppling till att han ska dö för att betala priset för vår synd. Där har ni han som verkligen räddar oss. Och sen står det om att han ska få sin fader Davids tron. Och det här är inte tid att gå in på nu på djupet. Men det här med fader Davids tron, det har en intim koppling till kung David. För han fick löftet från Gud själv i andra Samuelsboken kapitel 7 att hans tron skulle vara för evigt. Hans tron, hans välde genom hans ättlingar skulle aldrig någonsin ta slut. Och David tyckte det var nästan ofattbart, och han bara flämtade inför Gud. Han hade svårt att ta in det, och samtidigt förstod han att det var från Gud, att hans välde på något sätt, hans ättlingar skulle härska för evigt. Och han ställer sig inför Gud i en väldigt ärlig bön och tackar Gud och lovprisar Gud och förstår att det här är större än det han just då kan förstå. Men att det är något underbart. Det handlar om någonting som är evigt. Det talar om Jesus som den eviga kungen. Kung för evigt. Det är det som det talar om, fader Davids tron. Också med koppling till det judiska folket och Israel. Och naturligtvis alla människor. Men det inkarneras i det judiska folket. Och sen har vi vers 34. Och jag tycker vers 34 är väldigt befriande. Alltså här märker vi att Maria, för det första är hon väldigt frimodig. Jag vet inte om jag skulle ha vågat säga det om en ängel var där. Och jag hade 200 i puls och liksom hela kompassen snurrade fram och tillbaka. Jag tror jag hade varit lite mer mesig. Kanske inte sagt något alls. Men hon har verkligen skinn på näsan. Och sen är hon ärlig. Och väldigt praktisk. Alltså det visar här hennes replik att hon har förstått direkt vad Gud menar. Hon hade ju kunnat tänka nämligen att nu skulle det här handla om att hon och Josef skulle få ett barn. Och det var det barnet som skulle bli på något sätt något alldeles speciellt. Men här är det uppenbart från hennes kommentar, hennes fråga i vers 34. Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Här förstår vi att det här med att hon var jungfru när hon blev med barn, att det var den helige ande som befruktade henne. Vi förstår att det inte bara är en teologisk konstruktion. Det är inte bara en from idé. Det är på riktigt. Eller? Det är på riktigt. Och hon är väldigt praktisk. Hon är väldigt konkret. Hur ska det kunna ske? Ingen man har rört mig. Och så svarar ängeln då. Och det här svaret är det är enormt. Jag tittade på det nu i grundtexten i grekiskan. Vad ängeln faktiskt säger. Och det ängeln säger, det är stort. Det är heligt. För ängeln svarar. Den helige ande skall komma över dig. Och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son. Och när det står här att den högstes kraft ska vila över dig. Vet ni vilket ord som används där? Det står bokstavligt översatt att den helige andes kraft. Det säger ängeln till Maria. Den helige andes kraft ska tabernakla över dig. Alltså den helige andes kraft ska komma som ett tempel, som ett tabernakel. Alltså det innerligaste, det heligaste. Och Maria, jag menar som en from judinna. Det templet, det var det heligaste som fanns, tabernaklet. med förbundsarken, med de 10 buden, med Guds närvaro, med Guds härlighet, med Guds Shekinah. Det var det heligaste som fanns. Och nu talar ängeln ut att över Maria skall Guds kraft finnas där och vara hennes tabernakel. Det är någonting heligt som Gud gör. Och så får hon ett uppmuntrande tecken. Hennes släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man nu sagt är ofruktsam i 6:e månaden. Så Gud ger nu Maria sällskap. Hon ger någon som hon kan dela det här med. Och det tycker jag är så typiskt Gud, eller hur? Han lämnar oss aldrig ensamma. Utan han ger omedelbart henne en person som hon kan dela med. På ett sätt en person som redan är inne i det här mycket dramatiska skeendet. Men på ett helt annat sätt. Och det här underbara bibelordet, vers 37. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Tror du det? Är det någon som tror det? Amen. För Gud är ingenting omöjligt. Och nu brukar man säga så här, när man i kyrkan har läst den här texten med vördnad, så brukar man säga att nu blir det alldeles tyst. Hela universum är tyst. I himlen blir det alldeles tyst. Alla miljoner änglar lutar sig in mot Maria. En tonårstjej i Nasaret med skinn på näsan. Nu lutar sig alla in för att höra, vad kommer hon att svara? Och ni vet, det är väldigt lätt att vi gör den här texten romantisk. Eller hur? Vi har redan den här fina musiken spela i bakgrunden. Och vi har sett det här på så många fina målningar. Och det är underbart, det är fantastiskt, tack Gud för det. Men det är väldigt lätt att vi gör den här texten lite romantisk. Att vi liksom glömmer bort läget för Maria. Jag menar, vad var hennes situation när hon nu skulle svara? Jo, hon var en tonårstjej. Hon hade lovat Josef sitt liv. Om hon nu skulle bli med barn utan Josefs medverkan, utan på ett helt totalt unikt sätt, ett totalt ental i hela världshistorien. Jag menar, hur skulle hon kunna berätta det för människor? Hur skulle hon kunna förklara? Vad hade hon för garantier när väl magen börjar växa och det börjar bli uppenbart för alla? Jo, ni förstår, det här är den heliga ande. Alltså, vi tappar det här ibland. För vi ser liksom bara det här romantiska, det här vi tycker är så fint och det är underbart. Men förstår ni? Vilken risk hon tog. Va? Jag menar, Petrus gick på vattnet ut mot Jesus. Jag skulle vilja säga att det Petrus gjorde när han gick på vattnet ut mot Jesus, det var en baggis jämfört med det hon var tvungen att gå in i nu. Snacka om att gå på vatten. Hon hade en enda sak som hon kunde lita på och som kunde vara grund för att hon nu skulle gå med på det här. En enda sak, och det stavas med 3 bokstäver, G-U-D. Amen. Så hon står som en förebild genom 2000 år. En hälsning till dig och mig. Är vi beredda att lita på Herren? Och hon tackar ja. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och på grund av hennes ja så sitter vi här idag och tror på Jesus. Är du tacksam för det? Och då tänkte jag bara sista par minuter här innan jag ska sluta. Så tänkte jag att det här, jag tror att det här är någonting som Gud vill på något sätt påminna oss om. Naturligtvis var det som skedde med Maria helt unikt. Helt unikt. Och det får vi verkligen bara tacka Gud för, att han valde en sån helig och unik väg. Men på samma gång så är det samma Gud idag, eller hur? Och jag tror att Gud idag är på ett sätt, missförstå mig rätt nu, han verkar på samma sätt. Hur då? Jo, jag tror att han vill gång på gång på gång komma till dig och mig. Vanliga människor av kött och blod som ofta missar målet och behöver Guds förlåtelse varje dag. Han vill komma till dig och mig, och han vill komma till dig och mig med sig själv. Och att genom det som han lägger ner i oss så ska världen beröras. Och då kommer jag tänka på en annan Maria. Jag har aldrig lärt känna Maria, Jesu mor. Hon levde 2000 år före mig. Men jag har lärt känna en annan Maria som fick illustrera, tycker jag, den här principen. Och hon kom till mig när jag jobbade som skolsekreterare på Credo. Och hon var 16 år gammal. Hon gick i ettan på gymnasiet. Hvitfeldtska gymnasiet med 2500 elever. Och så kom hon till mig en dag. Jag kände inte henne så mycket. Och hon sa till mig: Hans, jag ska starta en kristen skolgrupp. Jaha, sa jag, vad spännande. Hur många är ni? Ja, sa hon, det är bara jag. Jaha, sa jag, vad roligt, det är bara du. Ja, jag ska starta en kristen skolgrupp. Det är som att Gud har sagt det till mig. Och jag ska be på skolan en gång i veckan, har Gud sagt. Och tecknet som Gud ska ge mig, det är att jag ska gå till rektorn och han ska ge mig ett rum för den här kristna skolgruppen. Ja, sa jag, det var spännande. Jag var lite orolig, hon var bara själv, tänkte jag, kan det här verkligen gå så? För jag har tvivlets nådegåva. Men hon hade fått ta emot en vision från Gud. Jag brukar säga så här: Gud, han vill lägga ner sina visioner i oss. Och det är, som ni vet, Guds gyllene senapskorn. Jesus talar om de här senapskornen som har koppling till Guds rike. Och som blir som himlens största träd, som jordens största träd. Men först när det kommer och planteras så är det ett litet, litet, litet frö. Och så tror jag det är. Jag tror Gud har lagt ner visioner i ditt liv. Jag tror Gud vill lägga ner visioner i ditt liv som är hans gyllene, glödande senapskorn som liksom brinner i vårt innersta och som har att göra med det som Gud vill ska växa på insidan i dig, och i rätt tid så ska det få beröra andra människor. Och hon hade fått en sån här gyllene senapskorn från Gud. Jag fattade inte det, men hon fattade det, och det var ju tur att hon fattade det. Och så börjar hon sin kristna skolgrupp. Varje onsdag var hon där och bad. Och efter hela höstterminen, hur många var det i gruppen? En. Hon var glad och jag var knäckt. Så framme vid jul så var jag så här jätte, tänkte, åh hjälp, det här kommer misslyckas, och hon kommer bli helt knäckt, och jag är delansvarig som till att det här, och ja, ni vet, massa uppmuntrande tankar. Och jag skäms för att säga det här, men under jullovet så hoppades jag att hon skulle lägga ner gruppen. Det är en underbar skolpräst, eller hur? Och sen ringer hon i början på vårterminen. Hej, det är Maria här. Hej, säger jag. Jo, sen jag tänkte starta upp skolgruppen igen. Och jag, åh nej. Ja, hur många är ni, du? Ja, det är bara jag. Jaha, så hon fortsatte. Och så bad hon varje onsdag från nyår fram till påsk. Och framme vid påsk så knackade på en onsdag morgon på dörren. Och utanför stod 16-17 elever från ett kristet musikprogram som hade fått höra att det fanns en kristen skolgrupp där. Och de undrade om de fick vara med. Och hon sa att det gick bra. Och det var en rätt så bra ökning den dagen procentuellt. Eller? Och ni vet, så här fungerar det ofta, tror jag. Gud lägger ner sin vision i dig. Det kan vara den här eftermiddagen, det kan vara den här formen, det kan vara när du kommer fram till förbön, blir smord med olja här, eller går till en förebedjare här och bara ber till Gud och säger: kan ni be för mig att Gud lägger ner en vision i mitt liv, en sån här senapsfrö, ett senapskorn från Gud själv? Eller kan ni be, jag vet att jag har en vision, men den har liksom bara fått ligga där, men jag tror att Gud vill liksom aktivera den igen. Kan ni be att den helige ande kommer och liksom rör och låter det här börja leva igen? Man får en vision och sen kommer en konkretion. Alltså Gud är väldigt konkret. Jag menar, det kan inte bli mer konkret än att Gud blir människa. Det kallar jag för konkret. Maria var också konkret. Hon var en människa av kött och blod. Och, ni kommer ihåg Noah? Känner ni till Noah? Han fick ju en vision från Gud som var fantastisk. Eller hur? Gud säger till Noah: Noah, jag är ledsen, men mänskligheten, de är på väg åt fel håll. Men jag ska rädda mänskligheten och du ska få vara med och du ska leda min räddningsplan. Är inte det fantastiskt? Så stort. Jag kan tänka mig Noah bara: oh, wow, tack Gud. Liksom, jag ska få leda din räddningsplan för mänskligheten. Det låter ju fantastiskt uppbyggligt, eller hur? Och sen säger Gud till Noah: bygg en båt. Det är väldigt konkret. Eller hur? Och jag tror att Gud ger oss en vision. Men han ger också oss en konkretion. Och för Maria var det att be på gymnasiet 7.30 till 8.00 varje onsdag morgon. Och den konkretionen som Gud ger oss är ofta mycket rimlig. Till exempel, tänk ifall det skulle vara så här. Ni vet. Tänk fritt. Tillsammans med er lite här. Tänk ifall det skulle vara så här att några här inne får en slags kallelse från Gud att kanske börja be på sin arbetsplats eller på sin skola typ en gång i månaden eller en gång i veckan. Kanske till och med bara börja själva någonstans, bara att ja, men en gång per vecka eller per månad så ska jag faktiskt be, ta en liten stund för bön just där jag arbetar eller studerar. Det skulle ju kunna vara en vision som någon här inne får. Och vi kan ju fundera över, skulle det vara bra eller dåligt för din arbetsplats eller din skola om man började liksom ta en liten stund för bön just där på plats någon gång? Kan man fundera över. Nåväl, Maria nu då. Gruppen ökade från 1 till 17 eller 18 personer just den här dagen efter 9 månaders väntan. Och sen kom tvåan, när hon gick i tvåan. Och då var gruppen 30 personer. Och nu fick de en utvidgad vision. Det är ofta så. Vision, konkretion, uthållig väntan som hon gjorde, troet hon gjorde det Gud sa. Visionen växer och sen utvidgas visionen då. Ja, det är samma sak som växer, visst. Och det som hände då var att de fick en vision att när hon gick i trean så skulle de gå ut till varenda klass på hela Hvitfeldtska gymnasiet och så skulle de dela med sig av sin kristna tro. Och de beställde hem en jättefräsch tidning. Jag fick se den, en jättefräsch tidning om kristen tro. Och när hon gick i trean, då gick de ut till i princip varenda klass på ett gymnasium med 2500 elever som alla fick höra ett levande vittnesbörd om kristen tro. Ser ni? Det är samma Gud idag. Amen.